Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd denna påskvecka och skärtorsdag och dessutom 1 april. Men vi ska inte ägna oss åt så mycket 1 april-skämt utan vi ska prata om det vi brukar prata om i de här poddarna, nämligen aktiemarknaden, räntemarknaden, finansmarknaden och ibland den ekonomiska politiken också. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Nils Åkesson. Hejsan Nils!
Hej Uffe!
Hur är det med dig och vad tycker du vi ska prata om denna vecka från ditt område? Du bevakar ju mest makrofrågorna.
Jo tack, jag ser fram emot påsk. Men först tycker jag att vi ska avhandla självklart president Joe Bidens nya jättepaket. Amerikansk finanspolitik dundrar på som aldrig förr. Och vi ska också avhandla dollarn som har överraskat de allra flesta förståsig på det i år genom att stärkas ordentligt. Och även då baksidan av det, andra sidan av myntet är att kronan har försvagats efter att ha haft ett väldigt starkt år 2020.
Just det.
Ja, och på börsen då, Uffe, som du håller järnkoll på, vad tycker du vi ska prata om där?
Ja, vi har ju haft en riktig resultatrapport här från klädjätten H&M. Den bör vi väl avhandla lite om. Den var ju kanske lite extra intressant med tanke på de problem bolaget har haft i Kina dessutom. Och sen så har vi ju haft en riktig hedgefondsmäll i USA. Bill Wang heter förvaltaren där och Archelon, eller vad man ska uttala det. Min latinska är inte så god. Men hur det har kommit sig och hur det kan påverka framöver är väl också något jag tycker vi ska prata om. Och sen så har vi ju då fått äntligen ett avslut i Castellum där Rutger Arnhult har blivit styrelseordförande. Och sen så har han dessutom hunnit med att slå samman två av sina stora fastighetsbolag. Så det är väl kanske lite det som vi ska ägna börsdelen av tycker jag. Mm. Men ska vi börja borta hos dig. Du pratade om Biden igår och det är en massa pengar han ska stimulera ekonomin med. Berätta och varför han gör det och vad det kan få för påverkan och om det är rätt att göra så som nytillsatt president.
Ja, det har ju varit mycket USA-prat i den här podden känns det som under den här vårvintern. Men det är ju för att det är där det händer och allting är mycket större i Amerika, som man brukar säga. Alldeles nyss känns det som så pratade vi om hur Joe Biden fick igenom i kongressen då det här coronakrispaketet på 1 900 miljarder dollar, motsvarande nästan 10% av BNP. Nu kommer alltså ett ännu större paket och, som presenteras i två steg, programmet Build Back Better. Men där coronapaketet framförallt var en kickstart för ekonomin med direkta kontantcheckar till hushållen här och nu, så ska det nya paketet då sträcka sig över 8 års tid. En avgörande skillnad är också att det nya paketet ska finansieras med skattehöjningar. Det här infrastrukturpaketet då vi ska prata om, det ska närmare bestämt finansieras med höjd bolagsskatt och färre möjligheter att använda sig av skatteparadis. Det var alltså igår onsdag när vi spelade in det här som presidenten presenterade då den första delen, infrastrukturdelen av det här nya paketet. Det är mycket siffror nu här, men det handlar alltså om ytterligare då 2000 miljarder dollar som ska gå till framförallt fysisk infrastruktur och digital infrastruktur, inklusive klimatomställning och laddinfrastruktur för elbilar, en jättesatsning på det. Och allt det här ska gynna amerikanska jobb och amerikansk industri är det tänkt då. Biden sa igår då vid ett tal på hemmaplan i Pennsylvania att det här är en once in a generation spending plan.
Det låter något det.
Ja, det blir, de här pengarna, det blir omkring 1% av BNP varje år fram till 2028 eller så. Jag roade mig med att jämföra med hur det skulle se ut i svenska mått då. Man kan tänka sig ungefär extra 50 miljarder kronor per år till vägar och broar. Eller att vi i Sverige varje år skulle dra igång ungefär 3 stycken jätteprojekt som Nya Slussen i Stockholm. Det är den digniteten då.
Och är det så här det funkar i USA, att man liksom inte, man gör ingenting på många många år och så kommer det ett sånt här jätteprojekt, eller är det behövligt eller är det onödiga pengar, och vad kommer det få för ekonomiska konsekvenser? Och vi har ju liksom en stigande inflation, och kommer inte det här liksom driva på inflationen ännu mer? Vad ger det här programmet för möjligheter, och vad ger det för risker som du ser det? Finns det några risker?
Ja, man kan ju börja med att konstatera att redan i valrörelsen då inför att Donald Trump skulle väljas, så var det här en stor fråga, och Donald Trump hade ju väldigt fagra löften om att satsa på infrastruktur som det inte blev någonting av. Man har ju pratat alltså i 4 år, säkert 8 år, om det här att eftersatta fysiska infrastrukturen. Det finns många hål att fylla helt enkelt. Så det är nog okontroversiellt, och det är väldigt, finns en samsyn mellan demokrater och republikaner om den saken. Sen är det ju då självklart så att det här reser har ju rest varningar om att det här skulle blåsa på inflationen, eftersom det inte är det första paketet då, utan det är ju liksom ett steg i en rad av de här massiva satsningarna som kommer väldigt mycket på en gång. Det är ju ett klassiskt recept för att hetta upp och skapa brister och flaskhalsar i ekonomin. Mm. Man kan ju räkna med att när man ska bygga så här mycket på en gång, så kommer det ju sätta ytterligare uppåt press på råvarupriser globalt till exempel. Mm. Och sen, jag ska bara säga att steg 2 i den här Build Back Better-planen då kommer redan under april, är det utlovat då. Det är ytterligare 1 000 miljarder dollar, och det ska fokusera på hälsovård, skola och lättnader för barnfamiljer. Och där föreslås också då en skattehöjning som finansiering. Och då när infrastrukturen ska finansieras med högre bolagsskatt, så är det här då en skattehöjning för höginkomsttagare man tänker sig. Men allt det här ska alltså passera kongressen, där demokraterna har lövtunn majoritet, så att man måste få med sig helst några republikaner, och i alla fall då de mest konservativa demokraterna. Och då är det här med skattehöjningar, och dessutom då så kommer det ju att öka budgetunderskottet i närtid enormt, och det finns ju många kongressledamöter som ogillar det.
Spännande. För det som hände, alltså det har ju hänt så mycket senaste åren som man kommer knappt ihåg, men vi fick ett litet slags börsrally direkt när Trump tillträdde som president slutet av 2016, och när han sänkte bolagsskatterna ganska rejält för amerikanska bolag hemma i USA. Och hur, så att säga, nu ska då skatterna höjas här, hur är det? Kommer det bli så, eller kommer det bli så att man liksom använder att man tar ännu större budgetunderskott istället, som kanske är enklare att få igenom, eller är det redan klart här, eller är det bara liksom en form förhoppning från Biden, eller hur?
Jag minns hur diskussionerna gick i höstas inför valrörelsen där då. De här skattehöjningarna var ju någonting som Biden pratade om inför valet. Han gick ju till val på att han skulle höja bolagsskatten och skatten på höginkomsttagare. Alltså rulla tillbaka en hel del av Trumps sänkningar då. Mm. Då fanns det liksom motstridiga röster där. En del som sa att ja, det här kommer vara börsnegativt. Men också många som redan då sa att ja, men det här, eftersom Biden står för en sån expansiv politik, alltså de här skattehöjningarna kommer gå till såna stora satsningar som driver på efterfrågan, så är det inte helt säkert att det är netto negativt för börsen. Mm. Och det återstår väl att se, dels då hur mycket skattehöjningar det blir i slutändan och hur stora paketen blir, vad balansen blir där. Men hur marknaden tar emot det här. Men det är inte helt entydigt börsnegativt faktiskt.
Nej, det är klart att det skapar en enorm efterfrågan. Och vad är det man förväntar sig nu? En BNP-tillväxt i USA på 5-6% någonting. Det bästa
ja,
sen
över 6%.
Över 6%, ja.
Säger ju Fed och många storbanker säger ju, har ju prognoser uppåt 7%. Så att det är bra drag alltså.
Ja, precis. Jag tror det är väl tidigt 80-tal. Man får gå tillbaka till egentligen för att hitta något liknande, tror jag.
Jag har sett jämförelser med 1984 när Ronald Reagan var president.
Just det.
Då var man på de här i den här takten då.
Precis. Spännande. Men du hade mer att prata om också, inte bara USA. Vi har ju haft, eller även om det också är lite USA då förstås, vi har haft en ganska rejäl kronförsvagning till slut mot
ja,
framförallt dollarn, men även euron faktiskt, och den har inte, det har gått så där. Man tittar nu på, ja, nu är den egentligen nere på noll här igen efter dagens försvagning kronan. Annars har den trendmässigt sen årsskiftet försvagats lite grann i stort sett varje dag egentligen i kronan. Och vad beror det där på? Det har gått lite smygande, tycker jag.
Ja, men vi kan börja i den änden och vi landar ändå i dollarn och USA igen. Men kronkursen stärktes ju rejält under helåret 2020, framförallt mot dollarn då. Det var ju 1 krona och 15 öre, om jag har räknat rätt här, starkare på helåret. Det var ju ett väldigt skakigt år, men rejält lyft för kronan. Men sen årsskiftet då så har trenden vänt väldigt tydligt. Kronan har fallit tillbaka 50 öre mot dollarn och nästan 20 öre mot euron. Och det är lite svårgreppat det där. Huvudspåret bland valutaexperterna är i alla fall att det här bakslaget för kronan hittills i år inte håller i sig. Kronan kommer att rycka upp sig igen innan året är slut. Man ser att Sverige sticker ut. Det är det gamla vanliga fundamentargumenten då egentligen, att vi har ju starka statsfinanser och mildare coronakris för ekonomin jämfört med de flesta länder i Europa då. Stalltipset är att eurokursen ska ner till strax under 10 från dagens 10,25 och att dollarn ska ner mot 8 från dagens 8,75 innan året är slut då. Men då finns det ju två stora risker här. Som skulle peka i att kronan faktiskt, kronans försvagning kanske fortsätter istället. Och framförallt, eller en risk ska jag säga, är ju att Riksbanken börjar andas minusränta igen om inflationen blir för låg när den väntas falla tillbaka i höst. Man kan konstatera att Riksbanken inte utesluter det på något sätt. Man håller ju den dörren öppen, även om man inte vill prata så mycket om den just nu. Men, och det skulle vara kronnegativt då. Då skulle vi bli en udda fågel igen i centralbankssammanhang. Nu har ju väldigt många centralbanker internationellt samlats kring nollan och Sverige också då. Men den andra och större risken egentligen, det har att göra med dollarn och allt som Joe Biden hittar på i USA. Om dollarn fortsätter att stärkas mot omvärlden, är det generellt negativt för kronan. Kronan brukar tappa även mot andra valutor när dollarn går starkare.
Mm.
Och det för mig in då på hur dollarn egentligen har rört sig. Alltså, den tickar ju bara på uppåt här. Och det var ganska få som trodde det bara för några månader sedan. Finansproffsen är just nu ganska oense om vart dollarn ska ta vägen. Den följde ordentligt i fjol då. Och då, det var ju, ja, centralbanken Fed sänkte räntan till noll där för att parera coronavåren. Och globalt hade vi ett enormt uppsving i riskaptit på marknaderna då, va? Det var den här enorma börsrallyt. Och det är ju tydliga dollarnegativa drivkrafter. Men någon gång över jul och nyår så bestämde sig marknaden för att dollarn borde vända upp istället. Det var ganska precis där vid årsskiftet.
Men är inte det tillväxtdrivet då att man så att säga började märka då att USA lite snabbare in i coronavaccinering kommer ge en väldigt stark BNP-tillväxt, en stark tillväxt. Är det som kan vara orsaken till att det har gått som det gått, eller vad tror du?
Jo, nej, men USA såg ju där någonstans i början på året ut och komma tillbaka starkare och snabbare än Europa, och den klyftan har ju bara blivit tydligare och bekräftats vad månaderna har gått här. Och USAs marknadsräntor har ju stigit snabbt, det har vi pratat om många gånger i den här podden. Men det är lite frågan om vilka drivkrafter som marknaden väljer att gå på. För riskaptiten har ju också varit enorm i början på året här. Men det har spelat mindre roll i sammanhanget då. Men det är det här att USAs enorma försprång här, det ger utväxling i dollarkursen uppenbarligen. Men då, Joe Bidens alla jättepaket skapar ju jättestora dubbla underskott i statsfinanser och i handelsbalansen. Det borde inte gått för dollarn, och förresten har ju Fed envis lovat att styrräntan ska förbli noll ett bra tag. Så säger de som spår att dollarn ändå, de vill inte riktigt köpa det här, utan ser de här första tre månaderna som ett litet hack i kurvan bara, utan att dollarn ska fortsätta neråt. Mm. Det är... Vi får se. Det är, vad heter det? The jury is out.
Nej, men visst är det så. Det är en ganska oväntad uppgång faktiskt. Men som sagt, den kan fortsätta. Det är, som du har redogjort för bra här, Nils, olika storheter som verkar i olika riktningar. Vi får väl se framåt våren vem det är som vinner, om vi får ett nedställ på dollarn igen ner mot 8 eller om vi ska gå över 9. Men som sagt, än så länge kommer inte den här kronförsvagningen ge några stora effekter, exempelvis på bolagens vinster här. Vi har år tillbaka haft negativa valutaeffekter på de stora bolagen då, i form av att vi hade en hela tiden starkare krona. Nu vänder kronan och blir svagare, så då kommer väl det där mildras. Men än så länge har det inte hållit på så länge. Det har hållit på bara ett kvartal här, så jag tror inte vi kommer få se några jättepositiva valutaeffekter för bolagen på Stockholmsbörsen.
Det står och väger lite grann.
Mm. Ja, kanske lite mindre negativ valutapåverkan än under Q4, men fortfarande negativ valutapåverkan skulle jag säga att det är, eftersom även om kronförsvagningen har varit ganska stor här under året, så är det fortfarande en 8,78-8,80 är ju inte jättehögt på dollarn. Vi har haft högre kurser tidigare under 2020 som vi jämför med, får man säga.
Men Uffe, om vi tittar på hur börserna gick i veckan och vad som hände där. Vi hade en rapport från H&M mitt i den här Kina-stormen som tog alla rubriker. Vad kan du berätta om det?
Ja, det stämmer. H&M har ju då, är ju en månad före alla andra börsbolag. De har ett brutet räkenskapsår, så de rapporterade siffrorna för december, januari, februari här i veckan. Gjorde en förlust på dryga miljarden, ungefär som förväntat, lite bättre än förväntat. Det vill säga att förlusten var lite mindre än vad marknaden prognostiserat. Sådär, men det var inte några jätteskillnader där. Det som överraskade lite grann återigen vad det gäller resultatmässigt för H&M, så var det ju att kostnaderna var fortsatt låga, fortsatt lägre än vad marknaden hade förväntat sig, samtidigt som bruttomarginalen också var lägre. Så det var både plus och minus där, kan man säga, att det är lite oroande att bruttomarginalen tappar så som den har gjort den sista tiden, men de tar igen det där på kostnaderna hyfsat i alla fall. Men den stora grejen var ju då inför rapporten, det var ju där Kina, där H&M är utsatt för en köpbojkott då, en politiskt sanktionerad köpbojkott i Kina efter att H&M då har slutat köpa in bomull i en region här i Kina där en minoritetsbefolkning, uigurerna, kineserna sägs gå hårt åt dem, eller det gör de väl också. Och det där har då fått...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
Välkommen till PVC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Makten i Kina gå mot H&M, så H&M har fått stänga ett antal butiker och framförallt så verkar deras näthandel ha påverkats här. Nu såg man ingenting av det i siffrorna här, för det här var siffror fram till per februari. Då var faktiskt Kina H&Ms bästa marknad. I övrigt så minskade omsättningen, men i Kina ökade den faktiskt 20%. Det gör lite med att det blir ju lite, Kina fick ju sin coronasmäll redan i februari, januari, februari stängde de ju ner egentligen förra året, alltså 2020. Så det gör ju att siffrorna såg positiva ut för Kina här. Medan vi kommer ju få betydligt positiva jämförelsesiffror lite längre fram då när vi jämförs med exempelvis Europa och USA som framförallt stängde i mars då.
Men helt kort, hur orolig ska man vara för den här Kina-bojkotten? Hur mycket påverkar det H&M? Hur viktigt är Kina för H&M?
Ja, men H&M är Kina är viktigt på många sätt. Dels så är det en viktig marknad. Det är bolagets näst största marknad, 5% av omsättningen, alltså försäljningsmässigt. Men sen så är det ju även ett inköpsland också, så de måste ju ha närvaro i Kina både för att få grejer liksom till Europa och sen så kunna framförallt också sälja i Kina. Så det är jätteviktigt. Om tolkningen här då att var ju H&M ville ju inte säga mycket. Det var ju lite, det blev, de agerade lite som politiker brukar göra, liksom läsa upp förskrivna pressmeddelanden och sådär, och ville inte göra några kommentarer utanför det skrivna ordet, just för att de ville H&M så att säga inte få bort de här höga stämningarna som har varit, och liksom kunna liksom säkert kunna hitta en lösning framåt, men där så att säga tonläget kommer ner lite. Det därför var det så att säga, och det tolkades ju från marknadens sida och från andra bedömare, att H&M backade lite grann på de här väldigt tuffa uttalanden de gjorde tidigare när de slutade köpa in bomull från delar av Kina då. Så vi får se hur det går. Jag tror att H&M vill ju vara och är ju ett sånt där ESG-bolag, alltså hållbarhetsfrågan är ju superviktig för alla börsbolag som vill ha liksom investerare i sin ägarlista. Men man vill ju också kunna sälja kläder på alla marknader. Så det där är en riktig balansgång, en knivsägg som det gäller att balansera på här. Och Helena Helmersson valde då att så att säga tona ner det lite. Hon nämnde inte den här regionen vid namn, och det här pressreleasen var så att säga ett halvt steg tillbaka får man väl ändå ta det som. Och så får vi se huruvida detta kommer så att säga få någon reaktion i Kina i form av att H&M helt plötsligt försvinner från debatten och butikerna kan öppna igen och så där. Det har vi inte sett än, men det är bara en dag sedan rapporten. Men vi får hålla ögonen på det där kommande veckorna och se hur det utvecklas i Kina för H&Ms del. Men det var ett halvt steg tillbaka, och aktiemarknaden är ju väldigt monetärt fokuserad. Så att ur ett aktiemarknadsperspektiv så vill man ju så att säga att H&M ska kunna sälja så mycket som möjligt i Kina egentligen. Om de lyckas lösa den här problematiken så skulle det ju då gynna aktiekursen. Det är det som man kan säga.
Mm. Vi hade Wall Streets stora snackis i veckan som gick. Måste ändå vara då den här... är det en hedgefond? Det här Archegos Capital.
Archegos
som Capital. Skakade om.
Just det. Det där är ju... Det är fortfarande väldigt mycket oklart. Liksom. Det var ju ingen som visste att den här personen skulle kunna förlora så mycket pengar och orsaka vinstvarningar för en handfull stora investmentbanker. Det skrivs ju att det är ett slags family offices. Alltså då skulle det kunna vara Bill Wangs privata pengar, framförallt kanske familjen också, men inte så mycket externa investerare. Och man har ju inte hört än att det finns några investerare i den här som kallas hedgefonden som har förlorat pengar, utan det verkar ju vara privata pengar som har försvunnit här. Och de har ju då, det är ju...
Berätta vad var det som hände egentligen?
Det är ju fortfarande lite oklart, men det som hände det var ju att vi helt plötsligt vi ser stora utförsäljningar av aktier i mediebolag, en del kinesiska mediebolag, men det som liksom som fick västvärlden upp i ögonen, det var ju att Viacom exempelvis rasade 27%, Discovery, ett annat stort mediebolag i USA som är värt ett par hundra miljarder, rasade 25-30% en dag när de här investmentbankerna då tvångssålde hans innehav i de här papperna. Och det är inte så att normalt sett brukar ju såna här tvångsförsäljningar ske när aktien har gått ner mycket, då det har ackumulerats förluster som bankerna så att säga måste realisera då ur en portfölj, alltså sådana här margin call som det heter. De brukar ju inte komma under en period när aktien har gått väldigt starkt, men det har ju att göra med att det är så att säga inte vanliga aktier har köpt, utan det är olika väldigt komplicerade derivatkontrakt då som verkar ha utlöst det här med olika banker. Och vad jag förstår så försökte då den här Bill Wang som det rör då ha ett möte med alla sina långivare, lyckades inte hitta någon lösning, varpå en del av investmentbankerna gick ut från det där mötet och sålde direkt. Och så att säga, så hade man skapat en ordnad reträtt från hans position, så hade det kanske inte ens märkts här på marknaden, men det blev en oordnad forced sale, och då fick det väldigt stora effekter. Och sen så förstås kostade det då bankerna miljarder kronor här. Inga svenska banker eller nordiska banker verkar ha varit med, utan det är de här gamla stora klassiska bankerna. Goldman Sachs har varit med och en del japanska investmentbanker och sådär. Och då när det blev en oordnad reträtt från en sån där position, så blev det en stor smäll. Och vi får väl se, frågan som är ute nu, det är om det här var en engångshändelse eller om det finns andra såna här bomber dolda men som kom upp till ytan. Och det är inte lätt att sitta här och ha någon, göra någon bedömning på det, men det man kan säga är att i normalt fall så borde ju inte finnas mycket dolda förluster med tanke på hur bra börsen har gått och hur bra obligationsmarknaden har gått fram tills alldeles nyligen här. Det har ju varit räntenedgången har gjort att obligationerna har ökat i värde och även råvaror har stigit i värde, så normalt sett borde det inte finnas några större jobbiga förluster i alla fall. Men å andra sidan har vi ju den här faktorn som jag tycker man kanske pratar lite om, det är ju att när Fed och alla andra centralbanker är så otroligt trycker så mycket pengar och har en så väldigt lös penningpolitik, så skapar det en stress över avkastning. Att när det är svårt att få avkastning på vettig avkastning på vanliga instrument som obligationer och sånt där, då söker man sig likt finanskrisen 2008 bort till mer exotiska historier, och då kan det ju bli sånt här.
Ja, det kan man se det här som ett uttryck för hur risktagandet hela tiden pressas upp då på Wall Street?
Ja, men lite grann. Alltså det som orsakade finanskrisen var ju, det var väl mycket, men den utlösande faktorn var ju bolånemarknaden i USA, där man hade då hittat på olika instrument för att skapa en positiv avkastning. Genom att blanda in högriskbolån med lågriskbolån, så ingen visste riktigt vad det var för lån man investerade i till slut. Och det är klart att sånt där gjorde man ju för att få någon slags avkastning på kapitalet. Och ett problem som orsakade finanskrisen som jag ser det, det var ju att riskpremien blev alldeles för låg liksom på vanliga investeringar. Då var man tvungen att gå ut på riskskalan för att få någon slags avkastning. Och det kanske är det som vi ser nu här också, de här stigande tillgångspriserna, och det gör att avkastningskravet går ner hela tiden. Och om du vill ha lite mer avkastning än normalt, då får du kanske hitta på såna här stökiga grejer som Bill Wang verkar ha hittat på då.
Om vi säger så här, om börsen börjar tappa fart och tappa lite höjd, kan det liksom komma fram fler positioner då som är högt belånade som kan ställa till stökigheter?
Det skulle jag tro, att får vi ett fall så skulle det kunna dyka upp sånt här, eftersom så att säga att man har då höjt ska vi säga risknivån i papperna i takt med de låga räntorna lite grann. Så skulle det kunna vara, men det är klart att det krävs ju lite mer. Vi har ju en väldigt god utveckling bakom oss, och det finns ju så att säga samlat i ladorna. Men visst är det så. Det är väl det som är en problematik som jag tycker att man inte, kanske inte pratar tillräckligt om, att med nollränta så folk nöjer sig ju ändå inte med 1% avkastning, utan man vill ha lite mer, och det blir svårare så att säga när riskpremien hela tiden sjunker. Mm.
Sist men inte minst så måste du också berätta om fastighetsmiljardären Rutger Arnhults senaste manövrer i fastighetssektorn.
Just det. Det är ju då, alltså det är ju, det kanske är en affär där han har ju varit, Rutger har ju varit mycket på i tidningen här senaste, ja, hela året egentligen, eller senaste månaden i alla fall. Han har ju köpt in sig i Castellum och lyckades bli styrelseordförande i Castellum då. Det var ju en strid där, eftersom han äger ju andra fastighetsaktier utöver Castellum, inte minst då KRM och Klöven, och då menar man på att han kan inte vara ordförande i Castellum när han har så stora intressen i andra börsnoterade fastighetsbolag som är konkurrenter till Castellum. Och då tyckte folk att han, och då försökte han sig på att få igenom att bli ordförande i Castellum genom att då lämna KRM och Klöven. Inte som aktieägare utan som, ska vi säga, vd och styrelseledamot. Men nu visade det sig då, efter att han har blivit styrelseordförande i Castellum, det han gör då är att han slår samman Klöven och Kåren till ett stort bolag. Och det kan man ju förstå, för det är säkert ett större bolag för lägre. Det är lättare att liksom hantera ett bolag än två bolag, och ett stort bolag får lite lägre lånekostnad och har möjlighet att göra lite större affärer och sådär. Så det var logiskt. Frågan är nu är ju huruvida han kommer gå vidare då och försöka slå ihop Castellum med KRM Klöven. KRM Klöven, det sammanlagda bolaget som nu skapas, är inte så långt bort från Castellum, så man skulle kunna tänka sig en fusion dem emellan helt plötsligt. Och vi får se vad han tänker göra vidare här. Rutger, han har varit väldigt aktiv i år och han kan nog fortsätta vara aktiv här under våren och sommaren, skulle man kunna tro. Så det där är ju en intressant sak, och det är ju fortsatt väldigt högt tryck i fastighetssektorn. Inte i alla delar. Vi har ju aktier som går väldigt svagt. Bröderna Paulssons, Fabege och sånt där har ju gått svagt. Men så har vi andra som går väldigt starkt. Framförallt har vi haft ett bra tryck på sådana här samhällsfastigheter och sånt där. Och en del höga värderingar. Men det är fortsatt aktivt inom fastighetssektorn. Det stora här i veckan var KRM och Klöven-fusionen.
Men vad betyder det att Castellum och det här sammanslagna KRM och Klöven, det är två bolag då, två enheter med ganska liknande fastighetsprofil, samma mix av fastighetsinnehav?
Ja, och som dessutom blir mer lika varandra nu, eftersom de så att säga är mer i samma storlek nu då. Jämfört med tidigare så var Castellum klart mycket större än Klöven och KRM, men nu när de går ihop här så blir de då i nivå med Castellum i stort sett. Vi får väl se hur övriga aktieägare i Castellum agerar på det här. Han lyckades ju bli ordförande, Rutger, genom att han så att säga hade flest röster då genom stor aktieägande. Men det var ju direkt, skulle man räknat en aktieägare i en röst, så hade han ju inte blivit styrelseordförande. Men eftersom det inte funkar så riktigt, utan man räknar alla aktier man har och inte bara en aktie per person, så lyckades han. Vi får se här. Jag tror att det kanske är lite magstarkt att redan nu så att säga gå in i en fusion med Castellum, men det är ju absolut ingen orimlighet. Och jag noterade i tidningen här i veckan hur Erik Selin, en annan av de här stora fastighetsspelarna vi har i Sverige nu för tiden, tyckte att Rutger skulle göra det, så han blev av med de här intressekonflikterna, och för då skulle ju allt vara koncentrerat till ett bolag, och det kanske är det bästa i slutändan.
Stor vill bli större.
Stor vill bli större. Du, nästa vecka är ju väldigt mycket ledighet här, men det händer lite grann också. Gör det inte det, Nils?
Ja, på min radar är det mycket just internationellt då. På tisdag, när en del av oss är tillbaka efter påskhelgen, så kommer IMF med en ny global prognos. Och det brukar alltid få stor uppmärksamhet, hur de ser på framtiden och vilka risker ser de för det här att inflationen ska överraska och bli högre än vad framförallt centralbankerna orkar smälta, till exempel. Så det är något att se fram emot. Från centralbanken Fed och i USA så kommer det ett protokoll på onsdag från det senaste mötet. Och på torsdagen följer Fed-chefen Jerome Powell upp med att hålla ett tal då om den globala ekonomin. Och det här är två tillfällen att lyssna efter nya detaljer i Feds budskap. Håller de envist fast vid det här att de ska hålla i sina stimulanser trots att USA-ekonomin då blir allt hetare och går som tåget? Kommer de klara av det här? Det är lite Fed mot marknaden nu, om man ska lita på det här budskapet att räntan ska fortsätta vara, styrräntan då, vara noll i flera år till.
Just det. Ja, det är klart, det är en intressant fråga, och det har ju varit, det är inte så länge sedan Powell orsakade lite halvt börsturbulens, i alla fall under ett möte på arrangerat av Wall Street Journal, vill jag minnas, där han så att säga inte tog, enligt marknadssätt att se det, tog tillräckligt allvarligt på den räntegång vi har haft här. Så det är känsligt, och så fort han skulle andas någonting om att inte hålla nere räntan, då blir det ju bekymmer på börsen. Men om man lyckas övertyga marknaden ännu en gång om att det är låga räntor fram till 2024 eller något sånt där som gäller, då kanske börserna kan fortsätta upp. Mm. Och det är ju det som kommer påverka mina dagar också här, eftersom det vad det gäller företagskalendern är fortsatt ganska tunnsått. Det är lite väntans tid här inför rapportperioden som drar igång 20 april, men vi får det är faktiskt två rapporter också. Det är Nobina, bussbolaget, kommer med rapport, men de har redan skickat ut sina siffror faktiskt redan, så det är inte mycket att läsa i den kanske. Och sen så har vi då en kvartalsrapport även från Industrivärden, investmentbolaget, men eftersom det bara består av börsaktier så är det nog inte heller så mycket att toppa tidningen med. Så jag tror att det är makrofrågorna som kommer prägla nästa vecka, om det inte händer några svarta svanar. Det tenderar du till att göra, tycker jag, mest hela tiden nu. Så vi får se vad som nästa vecka bär med sig. Men fram till dess så får vi önska våra lyssnare en riktigt skön långhelg här. Börsen är ju stängd fram till tisdag morgon, och även penningmarknaden. Så det passar på att ta ledigt riktigt rejält, och under tiden ni gör det så tycker jag ni kan lyssna på våra andra poddar också. Och Nils, har du dem i huvudet vilka vi mer har?
Ja, nu när man har påskledigt har man kanske lite extra tid också. Vi rekommenderar varmt Digitalpodden från våra kollegor på DI Digital, och även eminenta Makrorådet som vår kollega Viktor Munkhammar brukar hålla i. Har jag glömt någon, Uffe?
Ja, vi har en daglig podd också som man kan få vad som har hänt under morgonen här också, som man kan lyssna för att hålla sig uppdaterad. Jag tror inte de kör igång för en tisdag möjligtvis, men den finns också. Men som sagt var, ha en skön påskhelg, ät mycket ägg och var ute i skog och mark, och så hörs vi igen nästa fredag.
Hej då!
Tack så mycket! Hej!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna, och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.